With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dominika, kan du säga igen det där du sa förut? Gavarit?
Gavarit, Moskva. Det var liksom statlig sovjetisk radio som började sina utsändningar så när jag var liten i Polen. Alltså det här är Moskva som pratar, betyder det.
Mm.
Och då sa vi så här, Gavarit, Martina. Nu pratar Martina.
Gavarit,
Martina.
Martinika.
Martinika, ja. Vi pratar i munnen samtidigt.
Mm.
Men så säger vi att välkommen till, man får säga så. Man får vara så jävla konventionell.
Ja, välkommen till Radio Fri Martinika.
Och
med Dominika Persinski och Martina Montelius. Tillsammans är vi Dominika. Nej, Martinika. För det första så har vi en allvarlig sak som vi vill prata med er om. Och det är Interpol.
Ja, det är de som saboterar folk. Nej, det är de här agenterna.
Vi har efterlyst de här personerna, Svetlana och
Ludmila. Ja.
De kappat datorn
igen. De kappat datorn. Så här är det, så fort det händer någonting med den här podden som vi inte tycker om, så är det för att Ludmila och Svetlana har kapat den.
Vi kommer att lägga ut bild på dem.
Ja.
Det finns bara suddigt.
De är mycket, mycket skickliga röstimitatörer och också agenter.
Ja, och just nu vi tror de befinner sig... När senast vi såg Transylvanien?
Ja, men det var det vi skulle säga. Anledningen till att, det här, alltså att vi pratar om det här nu, det är för att vi skulle ju ha lagt ut podden i onsdags. Och vi hade ju spelat in en jättefin podd. Ett jättefint poddavsnitt.
Sen är det borta.
Och det är ju då för de här röstimitatörerna stulit det.
Ja, och jag såg de springa iväg.
Ja.
Dator, min dator.
Ja.
Sen de dumpade den.
De dumpade.
Vid sluss, ni vet, under tunnlarna där. Ni vet, där folk pissar.
Ja, och sen vi ringa polis.
Vi ringa polis. Polis, vad du tror de gör?
De säger att de lämnat landet. De flytt landet. För länge sen.
De sa så här. Det var Martin Melin faktiskt.
Ja, vi ringde honom.
Vi ringde honom och då sa han så här att men det är svårt för oss att utreda brott som där gärningsmännen har lämnat landet.
Ja, precis.
Det kräver väldigt stora resurser.
Och sen
ringde
vi dig i TV också. Han sa precis samma sak.
Han sa, men vet de här tjejerna.
De har dragit för länge sedan.
De har dragit, vet du. Skulle varit snabbare i vändningen att få tänka på det nästa gång.
Mm. Men de springer så fort.
De springer trots höga klack.
Att de är ju briljanta, Ludmila och Svetlana. Alltså dels är de mycket skickliga röstimitatörer.
Mm.
De låter precis som vi.
Eller sen är de ju, ja, systemvetare.
De är systemvetare.
De har ju alltså en östeuropeisk utbildning i det.
De kan alla språk utan brytning. Alla.
Då menar vi alla.
Alla,
alla språk man känner till just nu. De kan liksom lingala, de kan...
Swahili naturligtvis.
Swahili, men det kan
de. Det kan alla, det håller jag på att säga. Alla i agentbranschen kan det.
De kan även arameiska till exempel.
Ja, absolut. Och jiddisch.
Och jiddisch kan
absolut.
De. Jag hörde faktiskt Ludmila
och romani.
Och romani, de pratar.
Det är jättebra är de på det.
Det är jättebra. De kan många klassiska romani-sånger.
De kan också spela alla instrument.
Exakt, alla instrument.
De är mycket, vi har verkligen mött våra överkvinnor här.
De kan skjuta pingisbollar genom fittan.
Ja, det kan de. Och så är det ju så med just den här podden. Att när det sägs saker som inte är precis så där som man vill att de ska vara. Då är det alltså inte vi som har sagt dem.
Så alla ni som retar ju på någonting som vi säger. Ni ska bara veta att det var ju
Det är inte vi. Det
så kom inte att peka finger.
De skickliga kvinnorna.
Vi säger precis som den här personen vars namn man inte får nämna fast alla vet vem det är.
Ja.
Som det stod idag i tidningen att Lena Olin berättade om i sitt sommarprogram.
Aha.
Mannen som höll på att slå ihjäl henne.
Ja, men det vet vi vem det var.
Det vet vi alla vem det var. Som då i efterhand kommenterar och säger så här. Ja, men vadå? Det där stämmer ju inte. Det där var ju det bara hon som är bitter. Jag lämnade henne för en annan. Så är det ju.
Ja.
Han ljuger ju, men vi talar sanning.
Ja, det är klart. Ja, och det, dessutom var det han själv som sa det. Kommentar. Ja. Det var inte en röstimitatör.
Det var inte en röstimitatör.
Nej.
Det var inte,
och men... Lena Olin var också Lena Olin och inte en röstimitatör.
Och inte, det är det som är skillnad.
Det är jätteskillnad.
Så att det var alltså inte vi.
Nej.
Vi svär oss fria redan från början.
Men vi har ju faktiskt lite allvarliga saker vi ska prata om idag. Nej, först ska vi prata om ganska allvarliga saker. Vi ska prata om... Vi har gjort bort oss lite grann. Din bortgörning är lite mer färsk än min. Min är något år gammal. Men också extremt pinsam. Och din är ju veckofärsk nästan.
Mm. Jag tror att alla längtar mycket mer efter att höra din bortgörning.
Tror du det? I och för sig, eftersom den är äldre så kanske måste luftas först.
Ja, jag tror det är bäst att du får ur i det också.
Ja, för att jag har ju burit länge på den. Och det, så här, jag var i Köpenhamn i arbetet. I mitt yrke som PR-konsult var jag där en kväll. Och så skulle jag träffa två danska journalister och dricka alkohol med dem. Och det gör man inte ostraffat med två herrar från Danmark. Och man ska försöka hålla jämna steg med dem och kanske lite impa på dem också. Att man lite mer än dem. Så från denna middag kom jag tillbaka till mitt hotell. Alltså total shitfaced som man skulle säga på engelska. Jag raglar och håller i mig olika människor som förstår liksom som pelare. Så att jag ska ramla omkull och sådär. Och trots att jag då är så jävla packad. Så känner jag att jag måste ta en sväng förbi baren innan jag går till mitt rum.
Det är inte trots det, det är på grund av.
Nej, men jag tror inte jag ville dricka det, någonting, jag ville bara se om det hände.
Du ville se om det var något roligt.
Precis, jag ville dricka och lägga mig för att jag var lite bra humör liksom. Så jag går till bar. Jag står bar, håller i hårt. Bardisk. Så inte ramla. Jag ser kille. Så snygg kille, vet du. Jag står nära. Jag tänker, jag känner igen den här killen. En lång, snygg kille. Han har liksom ljust hår som lite bakåt. Så här, snygga kläder. Han ser ut som en kille som har gått på Östermalms gymnasium. På Östra Real. Och jag tänker att vi har gått i samma klass. Och där ska jag nu reda ut med honom. Ja. Och trots att jag då tror att det är en gammal klasskompis till mig. Så börjar jag prata på engelska med honom. Fråga mig inte varför. För det naturliga hade varit att jag tilltalade honom på svenska. Vilket jag inte gör. Man är jämn gammal med mig och så har han Östermalm med frisyr och Östermalm med kläder och sådär. Så att jag tror att det är en gammal klasskompis eller skolkompis. Jag frågar, jag känner igen.
Vad han svarar?
Jättefull, ögon går i kors. Står raglar. Håller i hårt bardisk så jag inte svajar fram och tillbaka. Och han vill inte svara, han är lite blyg sådär. Alltså jag frågar och frågar och frågar. 45 minuter står jag och tjatar på att jag alltså känner igen honom och är övertygad om att han är min gamla klasskompis. Jag tar inte in att han inte pratar svenska utan har en konversation på engelska. Och att han då inte byter, att han aldrig då erkänner att han har gått i Östra. Liksom att vi känner, han erkänner inte detta. Och jag tar inte in det på 45 minuter. Så fortsätter jag tjata om att vi har gått i samma skola.
Jag vägrar
acceptera att han inte är svensk. Att han aldrig har gått i Östermalms gymnasium. Att han inte känner igen mig. Jag vägrar. Alltså jag vägrar. Jag tror att han ljuger.
Det kan inte vara möjligt. Vi står här tillsammans. Du är klasskamrat och därmed basta.
Ja, så jag försöker säga 45 minuter. Till slut han säger, du kanske känner igen från TV till mig.
Åh nej.
Vadå? Jag säger, TV? Jag känner igen alla från TV.
Alla varit med.
Vem? Vadå för TV? Åter 20 minuter, han vågar inte säga. Till slut han säger, okej, jag spelar serie Game of Thrones.
Game of Thrones, ja. Han spelar. Han säger,
och då säger jag till honom, men du, jag älskar. Jag tittar alla avsnitt. Jag som knark för mig. Jag sa älskar Game of Thrones. Och så full som fan. Och du vet hur entusiastisk man kan bli då när man är väldigt berusad.
Jag vill vad som helst.
Men just Game of Thrones var jag ju väldigt entusiastisk över. Så jag sa att det är så som knark för mig. Jag älskar, ja. Ja, och inte bara en gång. Jag har sett många avsnitt flera gånger. Och
ändå jag, såg du inte att va?
Och sen jag frågar, en kvart jag säger jag älskar. Det bästa jag har sett. Och sen jag frågar, vem du?
Vem
är du?
Det är precis alltså, som det, man skulle fråga dig så här. Man skulle säga så här. Jag älskar Army of Lovers.
Ja, alla skivor.
Jag har följt er på turnén så här, åkt från stad till stad, från land till land.
Jag har köpt alla skivor, jag har alla planscher.
Jag har a plansch på väg.
Vem är du?
Vem är du i Army of Lovers? Är du den lilla killen?
Med
skägg. Eller du är den mörka killen, hårbröst. Eller du är...
Men då frågar jag i alla fall honom, efter jag har hållit den här långa, långa monologen om hur mycket jag älskar Game of Thrones och har sett allting, då frågar jag vem han är. Och då säger han att han är den här incestkillen. Han är den här danska som är så snygg. Han var ju snygg. Han hade ingen rustning.
Nej, för de,
och då jag säger Dominika Ridå. Så det enda jag sa var okej, okay, bye. Och så gick jag.
Och så gick du.
Och jag skäms så mycket för det.
Men hur kände du?
Och han var ju bara så artig. Och jag var så jobbig. Och det var så, han var ju bara en artig människa.
Och han visste inte ens vem du var.
Nej, han hade nog inte en susning om det. Men jag tyckte ändå att det var så gulligt att han... Han var så artig.
Ja... De är ju ofta,
men du vet vem jag menar, jag kommer inte ihåg vad heter den. Nu säger jag älskar Game of Thrones. Han som incestar med sin syra, danska. Nikolaj Koster någonting.
Nu ska jag kolla igen.
Det är han som Nikolaj är medel, Koster. Det är han som är snyggingen liksom.
Precis.
Det är omöjligt att känna igen
folk utan medel. Nikolaj Koster Waldau.
Ja, precis. Och vad heter han i serien då?
Nu ska vi se vad han heter i serien. Ni som tittar på det här.
Men just så här att jag vägrar acceptera att han inte har gått i min klass. 45
han
minuter.
Han är född i Grönland.
Mm.
Fan vad coolt. Och han är gift med en som heter Nokaka.
Ja, som också är grönländsk, va?
Som, ja, hon ser liksom lite asocial ut.
Nej, det gör hon inte.
Nej, hon ser asiatisk ut.
Hon ser ut som en inuit. En inuit. Man får inte säga Eskimo, va?
Du vet att Stig Larsson anser att en söt flicka ska se ut som en Eskimo.
Vet du att många säger till mig att jag ser ut som en Eskimo.
Fast jag tycker du ser ut, jag tycker faktiskt du ser ut som en ryska.
Nej, men de ser också ut som Eskimo.
En ovanligt
snygg de ser ut som Eskimo.
Men du har ju den där kinbenen.
Mongol Genghis.
Men du har ju fantastisk ögonfärg.
Ja, lite du blandad.
Längst in.
Jag har samma färg som Ignatius.
Who the fuck?
Ignatius O'Reilly. De ska den samma färg.
Du har exakt samma som han. Och när läste du den första gången?
Ja, jag var tonåring.
Ja, jag också. Sen har
jag hade faktiskt ett samtal om den idag med en kamrat som inte förstod ett, hur jag kunde döpa min son till Ignatius, inte i första namn, efter då Ignatius O'Reilly. Sen som inte riktigt förstod varför man identifierade sig med Ignatius.
Jag förstod båda precis.
Eller hur? Alltså när jag läste den boken så var jag Ignatius.
Ja. Men jag tror att man antingen är Ignatius eller också
Ignatius. Eller så skrattar man åt Ignatius.
Eller så skrattar man åt honom, fast då tror jag att man... Du och jag är nog Ignatius.
Vi är Ignatius. Och så tänkte jag att min son då heter Harry Isaac Ignatius heter den. Som en hommage till den boken. Och till den karaktären som är bara fantastisk. Och som man absolut identifierar sig med. Fast man aldrig har sålt korv eller... Snart säljer jag korv. Det finns inga garantier i livet.
Nej, men vi säljer ju nästan korv.
Och vi är väldigt missförstådda också.
Ja.
Så är det. Men det är det som är klon i att identifiera sig med Ignatius O'Reilly. Det är att man är så väldigt missförstådd.
Mm.
Och lever i fel tid. Det tycker jag att man lever. Jag känner mig som total anakronism hela tiden.
Det gör jag också. Och det som visar att du och jag, båda två, är ganska missförstådda. Det är att man inte kan förstå varför vi passar ihop. Nej. Men till exempel att vi båda är väldigt påverkade av böcker är en sak.
Ja.
Och att vi båda lever i fel tid och känner oss missförstådda.
Ja.
Det är några exempel på varför vi visst passar jättebra ihop.
Jag känner mig extremt missförstådd. Jag tror inte jag utstrålar detta alls. Alltså, jag önskar att folk tycker lite mer synd om mig. Faktiskt.
Ja.
Ingen som tycker synd om mig. Tycker folk synd om dig? Kan du frammana sådana känslor hos människor?
Jag kommer ihåg att när jag levde med min första pojkvän.
Mm.
Som var en väldigt bizarr person. Jag googlar faktiskt på honom ibland. Eller jag söker på honom på Ratsit och sådär.
Men det gör man ju. Jag söker också på X på Ratsit och allt möjligt. Man gör ju det. Det är jätteskämmigt. Men man gör det.
Men den här har aldrig gått att hitta. Därför att han blev vräkt, tror jag, från sitt hem.
Och du är lite glad för detta.
Ja, men nu så är grejen. Ja, det vet jag inte. Eller jag är glad att han inte har sökt upp mig. Det är jag jätteglad för. Men nu finns han. Nu har han en care of adress som hör
Postrestanta.
Ja, som hör, ja, typ, ja, som hör till helt enkelt Stadsmissionen i Göteborg.
Är du lite smygglad för detta?
Så här. Jag är inte jätteförvånad.
Men är du skadeglad? Erkänn nu. Känner du en skadeglädje för att han bor på ett härberge och du inte gör det?
Jag skulle göra det om det inte vore för att jag tror faktiskt uppriktigt sagt att han inte har något emot det.
Men har han varit dum mot dig?
Han har varit extremt dum
mot dig. Ja, men då finner du någon form av njutning,
ja,
i det.
Ja, men det gör jag. Men snarare jag tänker så här, jag hämnas inte.
Nej.
Jag,
alltså, hämnden får sköta sig själv.
Hämnden sköter sig själv. Jag hade ju en bekant för några år sedan som erbjöd mig, för att jag hade en fantasi om hur jag skulle hämnas på honom. Och det var en hämnd som gick ut på följande. Men du, fan, jag hade hittat på det. Men det var så här, jag ville spänna fast honom i en stol. Och så skulle han vara helt naken. Och så skulle jag ta två tomteblås. Köra in dem i hans urinrör.
Ja, för fan.
Fjuta på och så dra.
Det är spektakulärt.
Isär. Ja,
men ändå spektakulärt. Alltså snyggt på något
sätt. Du förstår vilken jävla smärta. Men sen skulle han få sitta och se hur den där tomteblåsen brann. Liksom närmare och närmare hans ollon. Det var min fantasi, hemfantasi.
Men det är ändå något väldigt visuellt tilltalande.
Det tyder på...
Det är inte bara att du vill tillfoga smärta. Du vill också få ut någonting själv ska... av det. Rent liksom...
Visuellt.
Ja.
Jag vill att det ska vara konstnär. Jag vill att det ska vara nivå.
Nivå och du konstnär.
Konstnär. Det blir så jävla messy också. Mm. Man ska bara slå någon.
Liksom. Ja, men precis. Knipsa av några fingrar.
Liksom. Bla, bla. Så här, men tomteblås är bra. Men då så träffade jag efter många år en kvinna som sa till mig. Jag berättade den där idén för henne. Och då så sa hon direkt så här, ja, men det kan jag fixa. Va?
Och då tappar du intresset.
Men klart, jag vill inte göra det på riktigt.
Nej.
Det roliga är ju fantasi. Blir han lika bra i verkligheten?
Nej, det blir inte det. Det
hon,
blir
på inte så det. Hon kände några i Stockholms undre värld, eller vad fan det var, som kunde ordna det med några muskelknuttar som skulle komma och göra. Skulle jag bara få titta på och kanske tända de där tomteblåsen. Och då säger jag till henne att men det är inte det som är... Jag skulle inte vara bättre av att på riktigt...
Men fru Fortuna hamnas ju på honom ändå.
Man ja, och jag skulle ju bara ha hamnat på Hinseberg eller någonting.
Ja,
eller fått böter i alla fall.
Nej, du ska inte vara Hinsehäxa.
Jag ska inte vara
Hinsehäxa. Nej, du ska vara firad författare.
Men om jag hamnade på Hinsen, då skulle du få hälsa på mig och podden med mig.
Jag begår brott, jag också hamnar.
Ja, du också hamnar, förstår du? Vi skulle ha roligt.
Ja.
Och vad jag förstått så är det inte alls svårt att få in vin och sånt där på...
Det kan jag inte tänka mig. Det kan jag inte tänka mig. Lite cigaretter också.
Ja, men man får väl liksom suga av någon som jobbar där bara.
Ja, men det är inte bara tjejer som jobbar där.
Men då får man slicka deras
fickor. Ja, jag vet inte. Jag fixar inte riktigt det.
Men jag kan slicka hur mycket fickor som helst.
För min skull också, för mig. Så att jag får cigaretter.
Jag kan slicka för två. Det är vänskap. Jag vet, du gör andra
tjänst. Vad ska jag göra för dig?
Men du gör en tjänst. Du ger mig tre klänning.
Ja.
Du betalar idag
vin.
Du gör många saker för mig, Dominika.
Ja.
Så visst kan jag slicka fitta för din skull. Det skulle inte kännas som en uppoffring alls. Jag gillar ju slicka fitta också.
Ja, dessutom.
Men ska jag berätta
men du, jag måste bara säga, apropå det här att hämnden sköter sig själv och din den här ex-mannen och allt det där, ex-pojkvännen. Jag hade ju en pojkvän som var väldigt dum mot mig också när jag var väldigt ung.
Ja.
Som slog mig sönder och samman och sådär. Jag har ju varit en sån här misshandlad kvinna en gång i mitt liv. Och sen aldrig mer. Men sen aldrig mer. Det vill jag verkligen säga. Det är många som säger så att det är ett mönster. Och har man en gång varit det så träffar man bara män som slår.
Jag har också bara varit en gång.
Bara en gång.
Det kan vara en engångsföreteelse.
Ja. Men i alla fall så tog det slut. Tack och lov, jag var tvungen att vara utomlands i ett år för att han inte skulle hitta mig. Då var jag bara, jag var
väldigt dum. Så han höll på och letade efter dig?
Han höll på och letade, men han fortsatte att leta efter mig sen när jag kom hem också. Hittade mig några gånger och såg utanför porten där jag bodde. Och han, liksom, det var ganska obehagligt.
Läskigt, hur tog det slut då?
Jag flydde utomlands.
Men han gav upp efter ett tag?
Jag var ju borta ett år. Alltså jobbade utomlands, jag modellade på den tiden. Då var jag borta utomlands i ett år och sen så fortsatte, men jag tror att det här året hade liksom ändå tagit udden av det värsta.
Och sen hittar de en ny ju oftast.
De gör ju det. Och men sen så fick jag höra att han hade dött. Jaha. Det kanske, vad kan det ha varit, 7-8 år sedan fick jag höra att han hade dött. Och då hade han dött ytterligare några år tidigare innan jag fick höra det. Och då blev jag inte ledsen, kan jag säga. Alltså jag blev...
Framgick det vad han dog av?
Ja, men jag säger inte det. Nej. Det spelar ingen roll. Jag fick bara höra att han hade dött. Och min reaktion på det var, det är inte en reaktion jag är stolt över. Men jag kände skadeglädje. Jag blev inte dugg ledsen. Utan jag, ja.
Men det är inte så konstigt.
Och jag tror också så här ibland när jag får riktigt dåligt samvete. För då fick jag, när jag får dåligt samvete för att, att jag blev glad när jag fick höra att han hade dött. Så tror jag också att jag då har önskat livet ur honom. Att jag på något sätt är skyldig till. Eftersom jag då har tänkt så många gånger att jag önskar att han skulle dö och så. Eftersom han var så dum. Och sen så gick han faktiskt och dog. Och absolut inte av ålder. Han var 1 år äldre än jag. Och har varit död i 10 år.
Mm.
Att jag kan få väldigt dåligt samvete för det. Och tro att jag har någonting med hans död att göra. Bara med ren tankekraft. På ren vilja att jag önskat livet ur den här människan. Och jag förstår att jag inte har gjort det. Eller har jag gjort det?
Vet du vad jag kommer på nu som inte jag har tänkt på hur länge som helst? Det är att när jag gick i mellanstadiet så hade min morsa en extremt nära vän. Fan, hoppas att de inte lyssnar på det. Men
det är det som är så dumt med den här podden. För det är så många som jag hoppas inte lyssnar på den.
Ja, men det är priset att betala.
Ja.
Men i alla fall, hon hade en nära vän som var döende sjuk helt enkelt. Och jag var kanske 11-10 var jag. Och hon var så plågad. Vilket jag kan förstå nu. Över att han liksom låg på sjukhus och det fanns inget hopp, utan det var bara liksom en utdragen process som skulle sluta med döden.
Slowly dying.
Ja, slowly dying, precis som min bästa vän gjorde förra året. Mm. Men på något sätt så, eftersom hon på något sätt, hennes psyke var så kapat av hans den där utdragna döden, så vet jag att jag sa, jag råkade säga, och det här skulle jag aldrig ha sagt om jag hade varit vuxen, såklart. Men när jag var 10 så sa jag bara så här: varför får man inte göra, skämst.
Ja, men säg.
Varför får man inte göra med vuxna, med människor, det som man gör med djur, att man avslutar någons lidande?
Ja, nu pratar man ju en del om det.
Dödshjälp, ja.
Ja, men det måste ju ändå vara frivilligt.
Men jag självklart. Ja. Men den debatten...
Nej, men jag menar, alltså, du kanske menar att oavsett om människan vill det eller inte...
Så kan man döda. Jag tror jag menade så då.
Ja, det var precis.
Det jag egentligen menade var att jag ville att han skulle dö någon gång.
Så oavsett om han själv ville bada
honom. Ja, att det var dags att avliva honom. Oavsett om han ville...
Ja, för husdjur ber ju sällan om att bli avlivade.
Det
finns inte så mycket samtycke i det.
Nej, inte verbalt. De kan be om det genom att liksom lägga sig och bli apatiska. Eller...
Men jag tror så här, just det här med dödshjälp, så är det väl bättre att man avlivar människor som inte har bett om det. För att... Nej, för jag tänker att om de har bett om det så vet de ju att det ska hända, så går de och räknar ner tiden och
blir rädda och oroliga. Men de plötsligt döder dem.
Exakt.
Så de slipper bygga upp det här.
Precis, ångesten. Exakt.
Man, bara, man går in så här, de får tro att det är ett vanligt besök där man som vanligt ska lämna en blomma, och så tar man bara, du vet, så här, som på bio, man, tv, man tar en
spruta. En sån här, nämligen, sån här som man, som i, vad heter det? Som man tar på kossor.
Slaktmask.
Ja,
slaktmask. Men egentligen, det här är ju fruktansvärt. Men egentligen så vore det ganska... Men grejen är att han dog någon vecka efter att jag hade sagt sådär.
Mm.
Min morsa blev jätteledsen när jag sa det. Och sen så dog han någon vecka senare. Och självklart så förstår jag intellektuellt och förstod till och med då.
Att du inte önskade livet ur honom.
Och att framförallt att det inte var mitt fel. Att jag inte hade dödat honom med tankekraft. Men
jag tror ju att jag dödade min ex med tankekraft.
Fast det är ju skillnad, han var inte ens sjuk kanske.
Nej, han dog jätteung och han var inte sjuk.
Fast på andra sidan så blev jag glad i när han redan hade varit död jättelänge.
Jag visste inte om det var inte så att tankekraften kom tillbaka till mig och sa... Det var inte
så att du hade önskat så här, må han dö. Och sen
säkert när han redan var död i flera år dessutom.
Då hade du kanske...
Men under tiden som jag inte visste då att han hade avlidit.
Men vet du vad, du tror att det där är? Faktiskt tror jag på riktigt att rent psykologiskt så måste det fungera så... I Salzjenitsyns bok.
Och Salzjenitsyn.
Salzjenitsyn
ja.
Bok. Där det står. Gulag arkipelag.
Ja.
Där det står så här. Det är precis i början av boken så står det så här. Att universum. Eller snarare mänskligheten. Består av miljoner och åter miljoner universums medelpunkt. Det vill säga alla
är det.
Är universums medelpunkt. Mm. Så att det som händer runt omkring oss. Med människorna runt omkring. Den berättelsen handlar fortfarande om oss. Din berättelse och den om dem runt omkring dig utgår i ditt liv från dig. Och därför överskattar
man... Jag har många år terapierat mig själv till att sluta tro att jag är universums medelpunkt. Så jag tror inte det längre. Jag hade väldigt stora problem med att jag är mellan 20 och 30 verkligen trodde att jag var det. Jag har aktivt fattat ett beslut att bota mig själv från den illusionen.
Men tror inte du att det kan
finnas... Jag ser mig själv som åskådare faktiskt, mer än som medelpunkt.
Men det, är det. Men det är precis som det där med när man undrar vad folk tycker om det.
Mm.
Så tycker de ju oftast överhuvudtaget inte så mycket. Ena, som idag när jag frågade dig vad är någon som vi hade träffat som vi båda känner tycker om dig.
Ja.
Och du säger, men den tycker om dig.
Mycket vill jag säga också.
Mycket.
Ja, mycket, 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 mycket.
Och då tänkte jag, ja men vad skönt då. För att jag vill ju gärna att de som tycker om dig ska tycka om mig.
Ja.
Och allt det här. Men sanningen är ju ofta, eller så här tvärtom.
Ja, men just i det här fallet så är det ju faktiskt
så. Är det viktigt.
Ja.
Men så här, och samma sak är det med att göra bort sig. Apropå att göra bort sig så är det ju aldrig, alltså det är ju aldrig så betydelsemättat för någon annan.
Fast din historia där kan jag tänka mig att den är...
Den är ett skvall.
Min är ju bara att jag inte känner igen en av huvudkaraktärerna i Game of Thrones och plågar honom i en och en halv timme innan han liksom
tycker att han... Det är inte det värsta han hade varit med om.
Nej, och han hade ju kunnat gå också. Men han var ju en sån väldigt artig pojke, tänker jag.
Han var så
och så ville han inte heller liksom förhäva sig och säga jag är jättestjärna i Game of Thrones. Utan det blev så jobbigt för honom. Han säger nej, du känner igen mig för att jag är en av huvudrollsinnehavarna i världens mest sända tv-serie. Hade han sagt det på allt. En minut så hade jag inte plågat honom med en och en halv timme.
Nej, men han vill göra allt för att inte vara stuck up, tror jag.
Exakt. Och det
var ju det så här.
Mm, precis, så var han. Han ville inte riktigt vara sån.
Tänk vad prinsessan Victoria måste gå igenom. Hon har säkert gått med på allt möjligt bara för att hon har säkert liksom rökt crystal meth tillsammans med...
Bara för att slippa säga att hon är kronprinsessa.
Victoria!
Jag känner igen dig, vem är du? Oh, jag brukar sitta på parkbänken ibland, kanske därför.
Aha, ska du ha lite crystal meth?
Ja, visst!
Och så kommer hon hem så här till slottet, alltså långt innan hon träffade Daniel.
Mm.
Kommer hon hem till slottet och är liksom helt, hon är så hög så att det går liksom inte, hon kan inte göra.
Mm.
Och då så säger Silvia, men Victoria!
Har du rökt crystal meth?
Och då så säger hon, men mamma,
jag var tvungen, för jag kunde inte säga att det var jag.
Att jag var precis som, förlåt mig, Taras, vad ska vi göra?
Hon jobbar inte där längre, mamma känner att hon jobbar där fortfarande.
Men innan,
du menar då, ja, då, det var då gjorde hon ju det.
När Victoria var ung, då jobbade ju Taras där.
Hon är väldigt duktig, tycker jag. Jag gillar henne.
Har du träffat
Taras? Ja, det har jag i några olika sammanhang. Mycket, mycket trevlig kvinna, tycker jag.
Det roliga är att hon rimmar på Father Karras i Exorcisten.
Just det.
Så att jag
hade
tyckte
jag aldrig tänkt på.
De borde ha, nu är den skådespelaren död tyvärr, annars kunde de ha en podcast som heter Karras och Taras.
Jättebra.
Så där de skulle driva upp demoner tillsammans.
Ja.
Och så
jag skulle komma direkt.
Och så skulle Max von Sydow och vi skulle vara demonerna.
Ja, nej, jag skulle gärna bli exorcerad om det går.
Fan, finns det några exorcister i Stockholm?
Ja, men du, vi ska
göra ett sånt temaavsnitt.
Ja, vi ska, ja. Jag känner ju en satans präst. Apropå hämnd, så säger jag så här, hämnden sköter sig själv och man vill inte bruka våld och sådär. Det vill man inte göra. Men däremot så har jag vid några tillfällen vänt mig till en man som jag känner. Som är satans präst. Ja, man vill inte veta vad han håller på med för ritual. Jag har aldrig varit närvarande. Ibland så involverar det sex med satans hyndor.
Vilka är satans hyndor?
Ja, det är olika kvinnor som ställer upp på att vara satans slynor, tror jag kanske.
Det är lite så där som i Knutby, fast tvärtom.
Ja, han är mycket trevlig, den här mannen.
Ja, ja,
mycket, mycket, mycket trevlig. Ja, han är teoretiker främst.
Mm.
Och sen så är det lite ritualer.
Han är satans präst vid sidan av.
Han har förlag och sådär. Han är en intellektuell person. Jag ska inte säga vad han heter.
Nej, men jag tror ska inte han vill gissa. När vi inte spelar in så ska jag gissa.
Du kan få gissa när vi inte spelar in. Ja, men han är förläggare och skribent.
Du vet inte om det, men jag ska inte säga.
Nej, säg inte.
Nej. Det är en som jag gillar.
Vad börjar hans namn på?
Förnamn. Jag tror att det börjar på... han har ju recenserat en av mina böcker.
Hans förnamn börjar på... Nej, vi ska inte gå här.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag har då, när jag har varit mycket arg på människor ibland, kontaktat honom och bett honom utföra hämndritualer på mina vägnar. Och det har fungerat. Vad gör du? Håller du på med sms med någon?
Jag googlar.
Nej, du får inte googla. Vi ska inte säga vem det är.
Nej, men jag lovar. Men så här, vadå? Du har bett honom att uttala djävulsformeln.
Även människor som har varit dumma mot mig för att de ska få någon form av straff. Och det har funkat varje gång.
Så det har du läst djävulsformeln?
Nej.
Av Carina Rydberg?
Nej. Och hon känner säkert också honom, den här personen. Nej, men nära.
Nära.
Och han kanske också är det.
Nu slutar vi.
Nu googlade hon och visade en person här.
Som det inte var.
Som det inte var.
Men en annan som jag gillar, som jag tycker.
Som du misstänker för att vara lite satanspräst.
Ja, men det är bara för att han är helt fixerad. För han har också ett förlag som har givit ut en av mina favoritböcker som heter Nekrofilen. Som handlar om nekrofili, jag tänker.
Ja.
En som älskar att knulla lik.
Ja, och, det är väl jättesvårt med identifieringen där. Jättelätt med identifiering med Ignatius O'Reilly.
Men svårt
med jättesvårt nekrofili. Med nekrofili.
Okej. Nej, men jag har aldrig knullat med något lik. Man annan... inte räknar med som mina exporgränder. Men
det är levande lik. Ja, det är lite precis. Mer levande lik.
Folk som har varit lite känslomässigt döda.
Det är väl ett levande lik själv.
Jag känner mig lite som det idag.
Ja. Men du ska ju berätta nu din historia.
Min bortgörning. Ja. Ja, sen ska jag ta en kort rökpaus. På balkongen. Men i alla fall. Jag var på fest på mitt förlag förra veckan och då, mitt förlag är alltså Atlas bokförlag som ingår i Arena-gruppen. Som Jasenko Selimovic tror är någon sorts konspirationsfeste för
alla. Heter han Selimovic eller Selimovic? Jag vill veta detta.
Han heter Selimovic, tror jag.
Inte Selimovic.
Jag vågar inte säga
det. Inte jag heller, jag kan inte slå val på det här.
Om någon lyssnar så kan ni...
Så kan ni mejla till oss på martinica2015@gmail.com.
Vad heter det? Han heter i alla fall egentligen Jasenko.
Ja, men Selimovic eller Selimovic.
Men jag kallar honom för Jasenko i alla fall, för jag tycker han förstår ut med det.
Ja.
Du heter väl egentligen Dominika? Eller heter du Dominika?
Alltså i Polen heter jag Dominika. Dominika. Det blir lite mer mjuka än.
I Göteborg där man spelar in På spåret heter ju Dominika.
Dominika.
Det heter du där.
Göteborg.
Vad var det någon kallade dig?
Dominika.
Dominika. Någon på SVT Göteborg kallade dig för något jättekonstigt. Ah, ja,
skit i det.
Ah, ja, men Arena-gruppen i alla fall
var jag. Ja, då var det där. Mm. Ja. Och då hade du druckit lite vin.
För att där sålde man sig.
För det är en fest, så då hade man druckit
lite vin. Ja, men det var du vet sådär som det ibland. Man kallar någonting för en intern tillställning och så säljer man 20 spänn. I plastmugg. Och då
du tyckte billigt att köpa många.
Och då så var det där. Och jag blev så glad och grejen var att en av attraktionerna har du lite mer röd.
Ja, jag har sitt här.
En av attraktionerna var att min förläggare Johan Hilton som för övrigt fick pussa dig på kinden på Brunnsgatan.
Jag tvingade honom att pussa mig på kinden. Ja. Att han tvingade honom att be mig om ursäkt för elaka tweets.
För elaka tweets. Men grejen, han var så störst strax sen så att du anade inte.
Åh, vad skönt. Det är han precis var det han ska vara.
Han var så fett störst. Men i alla fall. Johan Hilton intervjuade mig på den där festen om min bok som han har givit ut. Och då så såg jag liksom i folkvimlet runt omkring där vi satt.
Bland dina beundrare.
Bland mina beundrare, ja. Absolut. Mm. Bland den stora publiken. Mm. Så såg jag en faktiskt stor idol till mig. Förlåt alla...
andra.
Andra. Förlåt alla
moderater. Som inte blir nämnda. Men överhuvudtaget alla som inte är den personen.
Ja, alla som inte är den här personen.
Just den individen.
Blev nu om ursäkt.
Men du har fler idoler. Så man har anledning att återkomma och lyssna fler på podden. För det kan komma fler namn som den som idoler.
Ja, men före detta kultur- och skolminister Bengt Göransson i ämbetet 1982-1989.
Mm. Då var du en riktig liten snärta.
Då jag började skolan bebis. 82.
Ja. Bebis var det.
Mm. Så att självklart så var det inte då han blev min idol. Jag hade ingen aning om vem som var kulturminister.
Ja, men din mamma visste väl det.
Ja, säkert, men jag visste inte. Olof Palme känner jag till, men inte Bengt Göransson. Men utan det är naturligtvis senare när jag har läst på om kulturpolitikens historia som jag började. Och han har ju fortsatt vara aktiv i debatten i allra högsta grad, skrivit artiklar och också debatterat bland annat samtidigt med mig på ABF och sånt där. Mm. Men han är rätt gammal nu. Men när jag såg att han var där, jag tänkte jag, herregud, Bengt Göransson är här.
Och började benen darra?
Benen började, nej.
Händerna skaka?
De blev lite svettiga. Mm. Jag har lätt att få handsvett, det är ett av mina största komplex. Mm. Men jag kanske ska börja använda någon sån här
handdeodorant.
Du har säkert någon klient eller kund som...
Jag har säkert någon konstig produkt som jag marknadsför via min PR.
Ja, men hit mig i så fall. Ja. Men
I'll hit you. Men jag vet inte vad man kan ha i handflatorna där. Om man tycker att man lider av handsvett. Mm. Det är ju botox.
Kan inte det slå lite fel?
Men förut så jobbade jag ju med, inte med botox, men med en likadan produkt som ett annat namn. Som svenska Q-Med, som man kunde till mig många år, hade.
Var det också nervgrejs?
Ja, men det är bra för svettkörtlar. Det går att ha det i handflatorna. Samma sak under armarna. Mm. Om man tycker att man lider av det. Darrningar i benen för att man ser en gammal idol. Det vet jag inte.
Jag kan få det. Jag fick inte det jag ville göra. Men jag kan få det däremot när jag ser människor som jag är
sexuellt. Men berätta, du går fram till den här mannen.
Ja, men så här. Sen så direkt efter Johans mitt snack så skulle jag gå ut och röka. Och då så gick jag förbi Bengt Göransson. Och då så sa jag bara snabbt. Jo, då sa han till mig. Mm. Så här, vad bra du pratade. Mm. Och det kan jag lätt ta emot. För jag vet att jag är bra på att prata.
Du är mycket duktig på det.
Men så sa han, gud tack, säger jag. Mm. Vet du att jag brukar citera dig igen. Mm. För det är sant. Mm. Det skämdes jag inte heller för att säga. Utan jag sa bara det.
Vad använder du då?
Ja, men framförallt en artikel som han skrev för ett par år sedan. Som handlade om det här med alltså den politiska kultursynen i Sverige och hur den bör vara. Och i korthet då det här att kulturens värde bör inte främst vara instrumentellt. Det vill säga det här. Det är bra för folkhälsan.
Det ska inte kulturen är självändamål.
Det ska finnas, ja, det är självändamål. Så att, och så skrev man ett sånt bra exempel i den här artikeln som var så här, om man läser en riktigt bra bok så kan det ju mycket väl hända att man mår sämre efter att ha läst den.
Ja, och inte nödvändigtvis bättre. Men man kanske har förstått någonting.
Kanske har förstått någonting.
Förståelse är också
förståelse. Och kulturpolitik kan man prata mycket om. Men i alla fall så sa jag bara i förbegående så här. När jag stod ut och röka att jag citerade dig jämt. Och då så sa han någonting. Nej, det tror jag inte. Nej. Kan du väl inte göra? Jo, sa jag. Mm. Det gör jag. Jag är så rök som nu. Men jag ska berätta för dig sen. Mm.
Sen så Martina röka först.
Röka först. Sen så träffade jag något par som hade döpt sin robotdammsugare efter mig. Så jag
det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
Så jag var tvungen att titta på deras film liksom, som de hade gjort i sin telefon med robotdammsugaren.
Jag vill ha en diamant döpt efter mig. Ja, jättestor.
Ni som har diamanter, kan ni döpa dem till Dominika? Tack.
Mm, Dominika 1, 2, 3, alla nummer.
Alla nummer.
Den största ska vara nummer Dominika 1.
Och den kan ni också ge till Dominika.
Ja.
Precis. Ja. Ni vet att da betyder ja, Minika,
ge mig. Ja, ge mig betyder mitt namn kan man säga. Annars betyder det också söndag.
Nej, det betyder nej, jag
vet. Jag vet.
Men sen så gick det lite mer tid och jag pratade med andra och drack lite mer vin. Och det kostade som sagt 20 spänn, så jag vet inte hur mycket jag drack. Alltså. Mm. Men sen så började jag då prata med den här. För konstigt nog så började Bengt Göransson servera i den provisoriska baren.
Och det tyckte du också?
Som egentligen bara var liksom en vanlig så här disk som de hade. Som inte ens var en bardisk. Det var bara, vi var ju i deras arbetslokaler liksom. Mm. De hade gjort en provisorisk bar där de bara hällde upp ur bag-in-boxar i plastglas. Så
men då tyckte du att det var, han var down to earth.
Fan, han var så down to earth. Och då tänkte jag, Bengt kanske håller på att skriva en bok för mitt Atlasförlag.
Mm.
Och
kändes lite hemma här då.
Ja, som barn i huset. Så, och då så gick jag och köpte ett glas
av Bengt.
Och så slog mig i slang.
Mm.
Lite som du med Game of Thrones.
Mm.
Så jag sa bara det, men nu orkar du höra vad det är. Så drog jag den artikeln. Och sen så av någon anledning så började vi prata om Karin Götblad.
Mm.
Före detta polismästare i Stockholm. Som
men som är kompis med dig, va?
Hon var bästis med min mamma. Så hon var som en moster för mig. Fantastisk. Mm. Så började vi prata med henne. Och så pratade vi om honom. Sen så sen började vi prata.
Men det var sen.
Nej, ja, dels skulle jag inte prata. Men sen så började vi prata om hur det är att vara politiker. Det var det jag tror var det jag gjorde bort mig mest. För då började jag så här berätta att min före detta festman som jag hade innan jag träffade Niklas, han var regissör och han var kompis med Odd Engström som var socialdemokratspolitiker.
Mm.
Och som också fuskade som statist i en film som denna ex till mig gjorde. Och hur Odd Engström hade då någon kväll när de satt och drack vin beskrivit ett helt nytt skolsystem som då Staffan, mitt ex, blev jätteimpad av och sa liksom, kan du inte genomföra det här då? Det låter helt fantastiskt och Odd sa, och du vet inte hur det är att politiker. Det är inte bara att komma på idéer.
Mm.
Utan det är ett jävla...
Konstnär.
Det är ett jävla
konstnär får göra.
Det är ett jävla system. Och så jag förstår verkligen hur det måste ha varit för dig när du var kulturminister.
Men alltså det sjuka är det. Hur länge pågår detta samtal?
En timme. Minst.
Och jag tror alla vid det här laget förstår liksom poängen.
Poängen
var ju att det inte var här.
Det var inte Bengt Göransson. Det var... Boa Rutström som ni kan googla, vi kan lägga ut sen också på sidan bilder på de här två. Boa är något yngre.
Mm. Men då kan man ju undra varför denna Boa konstriktor skulle jag vilja kalla honom.
Inte stoppar mig tidigare.
Nej. Boa icke-konstriktor. Han borde ha liksom constricted you at an earlier point.
Det är som att låta någon stå och prata med en stor jävla snorkråka.
Exakt, eller en massa spannat mellan tänderna.
Och inte säga något.
Nej. Varför gjorde han inte det?
Jag tror han njöt.
Ja.
Boa, om du hör det här. Jag ska
sadistiskt det gjort. För han, alltså på den timmen när du står och pratar om honom och berättar för honom.
Och hyllar honom.
Och hyllar honom, han är din stora idol. Du citerar honom stup i kvarten.
Och så här jätteglad över att få träffa honom.
Mm. Och darrar. Barrar,
om någon barrar. Skulle gå fram till dig och tro att du var Madonna,
då skulle jag kanske säga direkt att jag inte var Madonna.
Det är första ibland säger antydan. Du att du inte är du.
Nej, men ibland så kommer folk fram till mig, då orkar inte jag prata. Och då frågar de, är du Daminita?
Du säger nej.
Då säger var det en som sa till mig, är du Dominika? Nej, sa jag då, för jag orkade inte. Då sa han, nej, för hon har mycket större näsa än du.
Och då fick du ju våldsimpulsen.
Jag fick det, men jag la band på mig. Men jag tänkte, vad menar du? Tycker du att, alltså, att den här Dominika ser ut att ha stor näsa på bild?
Ja. Vad är det för jävla dåliga
bilder? Vad är det för jävla snack?
Hur fan kan
då vill jag försvara Dominika. Också ibland, så när jag åker tunnelbana från Östermalmstorg, där jag hade mitt kontor förut. Då var det en gubbe i spärren som frågade mig om jag var Carolas lilla syster. Ja, det är många som tycker jag är mycket lik Carola. Och då sa jag ja.
Att du var Carolas lilla syster?
Ja, då sa jag att jag var. Jag ville inte göra honom besviken. Så han frågade, är du Carolas lilla syster?
Du säger då?
Da. Jag heter Petronella Häggqvist.
Ville han höra lite om hur det var då?
Ja, men det gick inte så mycket folk i kväll. Men sen så började det här sprida sig också på båda uppgångarna i tunnelbanan. Bland massa olika spärrvakter. Så sen när jag gick där, då sa alla, hej hej Carola syster. Hej hej, sa jag.
Åh nej.
Men jag vill inte göra folk besvikna. Och samtidigt så, när de frågar om jag är jag, ibland orkar jag inte säga att det är jag. För att jag orkar inte prata med dem. Jag orkar inte. Så när folk frågar, är du Dominika? Nej, säger jag bara. Och en gång när jag ringde telefonförsäljare till mig, eller flera gånger, för då stryks man, jättebra, hett tips. Nu kommer tips. När man blir uppringd av telefonförsäljare, då ska man säga så här. Då ringer de, är det här Dominika Persinski? Då fattar man att det är telefonförsäljare.
Då säger man nej,
hon avled hastigt igår.
Har du sagt det?
Ja.
Men förstår du inte vad som kan hända?
Ingen ringde till mig på evigheten. Jag blev struken från de här listorna som säljs liksom i parti och minut i olika telefoner.
Men för då blir det ju jättepinsamt.
Jag från liksom huvudlistan. Ja. Nej, hon avled hastigt igår.
Och det är ringer inte på jättelänge då. Det blir väldigt jobbigt för familjen också om ni ska hålla på och ringa.
Ja,
men grejen är att om den känner igen ditt namn, Dominika, då ringer ju den liksom, sen slår ettan till Aftonbladet typ och säger att du är död.
Nej, men det har inte hänt. Men jag måste ha strykt från många listor i sammanhang.
För det blev ju
tyst ett år.
För visst måste de där hålla på att köpa telefonnummer varandra?
Exakt. De köper telefonnummer av samma ställe i alla fall. Så är strukan på en lista, är strukan så att hon är död, då går det upp liksom i det centrala systemet som liksom går över till andra telefonceller också. Så i de här listorna är du sen död och ingen ringer dig.
Jätteskönt. Det ska jag göra. Gör eller, ni också lyssna för att jag tror inte att många tycker det är så jävligt.
Men det var väldigt märkligt att säga om sig själv att man var avliden, men också ganska härligt. Och jag har ju enorm dödsskräck. Och den lättade lite i samband med det. För jag kände så här, är det så här det är att vara död, så är det inte så farligt, tänkte jag.
Nej, om det bara är att man slipper telefonförsäljning så verkar det helt fantastiskt att vara död.
Ja, men min dödsskräck gick över lite när jag sa det.
Men jag tror att det går över när man går i närkamp med döden. Det tror jag på riktigt.
Och det var jag var i närkamp med döden när jag sa att jag själv var död. Det
jag känner att jag är i närkamp med döden när telefonförsäljare ringer.
Nej, men jag avdramatiserade det lite grann. Jag sa så här, nej, Dominika har avlidit. Och så tänkte jag så här, ja, det var det jag sagt. Det var
nu så jävla farligt. För vet du, jag gör, när de ringer så här, då så säger jag, när de börjar prata om att de ska sälja något, så säger jag bara, nej, sorry, vi kan lägga ner det här nu för att jag kommer inte köpa något. Och så lägger jag på luren och sen så sparar jag det numret och kallar det för typ fitslem eller något. Sen så lånar
du säger du död.
Ja, men sen så lånar ju mina barn min telefon. Och så säger de, mamma, vem är det du känner som heter Fitzle?
Du kan bara blockera numret. Du kan trycka på blockera så ringer aldrig mer när den ringer sen. Men du har ju en sån här gammal telefon. Nej, du har ju helt vanlig telefon.
Nu har jag en annan.
Helt vanlig. Ja, då kan du bara trycka på blockera. Så kommer det inte ens att ringa när den ringer.
Just det.
Du behöver inte lägga in någon som Fitzle.
Tack för tipset. Gud vad du är full av tips idag. Vill du berätta det där jättepinsamma, det andra allvarligare pinsamma som du gjorde?
Nej, men vet du det här superpinsamma som jag gjorde när jag var gravid, som jag skäms för än idag. Min dotter är 15 år. Det här är kanske, alltså, det kan vara det pinsammaste jag gjort i hela mitt liv. Jag tycker vi sparar det till nästa vecka.
Vi sparar det till nästa vecka.
Okay. Och då kanske du har kunnat rota upp någonting i din gamla garderob också.
Jag har gjort så mycket pinsamt.
Men det här är så skämsigt. Så att, inte en dag har gått utan att jag har skämts för det.
Men då gör vi så här. Sändes. Så här gör vi. Nästa vecka så träffar vi Lars Ohly.
Ja, vi har gäst.
Nästa vecka, nästa avsnitt har vi Lars Ohly. Och sen avsnittet därpå, då ska ni få höra de pinsammaste grejerna.
Ja, eller kanske Lars Ohly.
Eller kanske
det kan komma då.
Det beror på om han kan bjuda på något pinsamt.
Ja, han får bjuda på något pinsamt också.
Men vad tycker ni vi ska bjuda Lars Ohly på? Han ska på möte efter.
Har han skickat in en rider? Alla var som måste ha en rider.
Ska vi be honom om en rider?
Vi ska be honom om en rider. Jag undrar om han är som J-Lo, att han vill ha bara vita liljor och allt ska målas vitt och liksom toalettsitsar med diamanter, att han är lite precious.
Ja, men grejen är att vi får hoppas det, för att nästa gång ska vi spela in, nu spelar vi in hos Dominika, men nästa gång så ska vi spela in på teatern.
Ja, det är bättre att vara på teatern än att vara hemma, tror jag.
Ja.
Det är bättre att vara det. Det blir mer subversivt. Det är mer subversivt. Det är liksom, det här är Radio Free Martinika. Det ska vara omstörtande och det görs bäst från liksom kalkjörkällare. Kalkjörnaja källare. Nivå.
Vad heter det, för att nivå ska vara under mark
men hög.
Bara hög. Då ska vi ta tips från tanterna då. Mm. Det här är vår nya stående punkt.
Tips från tanterna.
Den här gången så handlar det om
compact
living.
Compact living.
Ja. Varsågod Dominika.
Jo, men så här, vi vet ju nu då att det har hänt någonting, att förut när människor som bodde i stan, när de fick barn så ville de inte bo i stan längre, utan då ville de flytta till villa. För barnen skulle få springa på gräsmattor. Och så fort folk fick barn så ville de bo i lantlig idyll och inte i lägenheter.
Nu låtsas vi alltså att vi inte vet att det finns människor som bor i hyresrättslägenheter långt ut i förorten, fast jag själv gör det.
Men du vill inte flytta därifrån. Du vill inte flytta till någon jävla villa. Du vill ha din lägenhet.
Nej, men i villa måste man ju fan ta hand om.
Ja, precis.
Man måste på
någon jävla... Så kände folk ett tvång. Att så fort de fick barn så skulle de fan bo i ett hus.
Det jag har aldrig velat bo i ett hus. Har du velat bo i ett hus?
Aldrig i livet. Det är ett öde värre än döden, tycker jag.
Är det shit?
Det är shit. Absolut
inte shit. Klippa gräs.
Inte, jag har ju ett landställe i sig.
Men då får ju någon annan klippa det.
Ja, vad fan
jag ska jag göra det? Ja. Min morbror klipper gräset.
Jo, men så här var det då. Då vill ju inte folk flytta bara för att de får barn. Eller hur? De vill inte.
Alla vill bo kvar i sin lägenhet vid Maria
Torg. För de vill ha en fin adress. De skiter i barnen. Helst barnen ska få springa på gröna ytor och sådär. De tycker det är viktigare med en bra adress än att barnen får utrymme.
Kan ju fan gå till parken.
Många barn bor idag i garderober.
Ja.
Det här är inte ens en överdrift. Idag bor många barn i garderober. Idag bor familjer, liksom, mamma, pappa, två barn på ett.
Om man kollar på Hemnet, får bo i garderoben. Om man kollar på Hemnet så finns det ofta roliga så här grejer som heter barnrum. Ja. Det så här, fyra rummare på 50 kvadratmeter. Då är det en garderob som heter rum.
Som är uppdelad i två rum.
Och sen är det något annat som det här, alla ni som är fastighetsmäklare och lägger ut saker på Hemnet, kalla inte någonting för ett rum när det inte har ett fönster.
Ja, men det får man idag, får man det.
Ja, men det är falskt.
Jo, men allting har ändrats, allting förändras.
Men skulle du vilja bo i ett rum utan fönster?
Ja, alltså nu behöver jag inte det. Men om jag skulle få, jag kanske, om jag var 17 år och ville ha en ny lägenhet, skulle jag hellre bo i en garderob än att bo i någonstans åt helvete.
Men självklart. Okej då, förlåt.
Och då skulle jag själv säga att det var ett rum. Då ska jag bo i en garderob, Dominika. Nej, det är ett rum. Det är fint.
Det är rum.
Det är hermitage.
För du skulle ju bara...
Det är vinterpalats.
Men du skulle gå till hennes Marit Home och köpa... Så här,
massa guld. Ja, massa guldgrejer. Massa guldgrejer för att köpa.
Om det skulle bli fint i din garderob.
Ja, men vänta nu. Barnen bor i garderoberna. Så är det.
Men
liksom. Föräldrarna vägrar att liksom göra statustappet då som det innebär att flytta ut från stan.
Flytta ingen, typ 20 minuter från stan.
Ingen vill göra det längre. Alla vill ha sina fina adresser. Och så då får barnen bo i garderoben.
Och nu har vi kommit på tips att istället för att göra hemmet större så gör vi barnen mindre. Varsågod.
Men också.
Eller
hur? Har du inte plankorna som var tipset?
Jo, nej.
vi har ett tips. Det är svårt att göra.
Ja, nej, vi har ett tips. Men kan inte du förklara det?
Jag fattar inte riktigt heller. Men det kräver ju att man har lite takhöjd. Så att man bor liksom i stan.
Men det har man ju på
och så har man kanske, precis.
Man har
30 kvadrat, men ändå 3,40 takhöjd.
Ni förstår hur
man behöver man liksom lite plankor. Som man sätter upp som en liksom liten mezzanino. Halvvåning, fast liksom väldigt, väldigt provisoriskt, och det kan hända att det rasar ner för man har inte gjort det så bra. Man kan ha såna här konsoler, så här hyllkonsoler. Man lägger kuddar under så dör inte barnen.
Men så här, man barn vill sitta upp.
Ja, men barn vill inte stå. Och de vill inte sitta.
De vill ligga
och spela spel.
Köp sackosäck. Sackosäckar?
Ja, eller bara liksom, om man inte kuddar. Sackosäck kan ändå ta upp till 50 cm höjd. Om man har lite lägre
i tak.
Nej.
Det kan vara som en likkista typ.
Precis.
För vad gör era barn?
Man ska ha likkistor i taket. Mm.
Alla ni som har barn som har fyllt, vad ska vi säga, sju.
Vad gör barnen? De bara ligger.
De spelar spel.
De tittar på sin jävla Instagram.
iPad. Min son är 8 år och instagrammar. Fattar du det? När vi är ute han instagrammar.
Han tycker om att ligga ner. Egentligen vill han bara ligga ner och hålla på med sin mobil.
Men självklart.
Ja, precis. Och då är det ju så bra, för då kan man ju bo kvar på sina fina adresser. Då kan man liksom barnen väldigt nära taket.
Man kan ha fem barn.
Ja, på hur lite kvadratmeter som helst.
Alltså bara ni har, alltså ni kan bo typ, om säg att ni är ett par som vill ha många barn. Då kan ni ha
och ändå barn. Bo i stan.
Ni kan bo i en etta. Ja. Ni kan själva sova i en dubbelsäng liksom, som kanske
på
är
golvet.
Sådär på golvet.
Ja.
Som man fäller ner. Sådär.
Och barnen bor i taket. På plankor eller kistor. Så man vinschar upp dem.
Man vinschar upp dem och sen så ligger de där och spelar.
Och tar inga kvadratmeter.
De kommer ner när de är hungrig.
Eller man skiter.
Eller skiter.
Då hungriga
skiter. Det är jättesvårt med toaletter. Ja. Utan det får de komma ner.
Man kan ha så här repsteganordningar.
Och det gör att om ni blir gravida av misstag så spelar det så stor roll. Det är bara 5 år man måste ta hand om barnen. Sen så kan man ha
dem där uppe. Barn bor i garderober och så här. Det är liksom yesterday's news. Det nya är att barnen bor upphissade i taket. Ja. Där de inte har möjlighet att stå eller sitta utan bara ligga. Och alla är jättenöjda med detta.
Vi skojar
inte. Så att man kan vincha ner dem liksom, när de ändå ska delta i någon slags gemensamt i köket och prata.
Och en del barn gillar att prata. Andra barn väldigt
vill bara hålla på med mobilen.
Ja. Ja. En del barn som jag känner, faktiskt inte just dina eller mina, men däremot barn som jag har träffat som faktiskt bokstavligen alltid pratar.
Mina föräldrar. Barn älskar att prata.
Eller vet du mina bonusbarn? Vad de gör? De har faktiskt varsitt riktigt rum hemma hos oss. Men vi bor ju i förorten så vi kan ju ha många rum.
Men ett av dina barn bor ju i en garderob, sa du ju.
Han har fönster.
Liten. tjänsten. Liten.
Så här, han bor, men han har å andra sidan en fototapet med en Jaguar på. Jag är en bra
förälder. Det kompenserar då. För all.
Okej, och han har iPad och iPhone.
Ja.
Men i alla fall, ja. Men mina bonusbarn som är tonåringar, de är typ i Hannas ålder.
Mm.
De har varit i eget rum. Och det konstiga är att de sitter i sina rum, men
de ligger
pratar,
ner.
Nej, men de pratar hela tiden. Ja, det gör de. Men de ligger hela tiden. De pratar hela tiden. Mm. För de har headset på sig.
Mm.
De spelar med sina kompisar som är hemma hos
sig. Men de ligger bara ner. Eller ja, de står aldrig upp.
Och så har de headset.
Mm.
Och så spelar de, vad fan de nu spelar.
Mm.
Men, typ men GTA.
Ja, men fortfarande så är det ju så att de står inte.
De behöver inte ett helt rum. De kan lika gärna ligga.
Lite utrymme precis under taket.
Så att, men det är också,
gör golvyta.
Och det är inte ens det att man får plats med golvlampor från så här, antikaffärer. Men det är inte ens det att de inte har ett socialt liv. De pratar hela tiden. De pratar med andra inloggande.
Om man hissar upp dem i taket så frigör man golvyta för massa bättre saker. Ja, och det är, tipset.
Ja, det är tipset. Vill du leva kvadratsmart?
Kvadratsmart.
Spatiöst. Välplanerat. Så hissar du upp dina kids i taket.
Eftersom de ändå bara vill ligga ner.
Dagens
de
tips.
Behöver inte liksom plats på längden.
Det var dagens
bara
tips.
Bredden.
Bara bred.
Mm.
Alltså, har ni feta barn så får ni ha fler plankor.
Precis. Och lite bättre spik.
Och lite bättre. Det finns ju jättetjocka spikar.
Ja.
Det där får ni fråga en annan om.
Alltså, ja, det vill, fråga Big Gubbe.
Fråga Gubbe.
Big Gubbe.
Big Gubbe.
Gubbe från Polen.
Det kan ha skjutsmatta. Alltså man kan ha...
Då behöver man inte ens bygga en vinschanordning. Barnen kan bara ta lite fart och
skjutsa. För att det finns ju sån där säkra skjutsmatta som är inbyggd.
Som man inte där.
Det är inte där. Utan om den ramlar ner och skjutsar upp igen. Och ju fettare barn,
desto bättre stort.
Så att ju fettare barn för att äta chips, aldrig motionera, desto bättre studs. Bara landa igen.
Och
tillbaka. iPod, eller vad det nu
tillbaka heter. Ligga.
Ligga.
Det är missing. Missing. Då får man alltid att många barn, innerstadsadress, allt sånt där som folk vill ha. Folk vill ha många barn. Och så vill de ha innerstadsadress. Och så vill de ha studsmattor.
Och så vill de ha teknikprylar och pengar över
hem. Och pengar över.
För de måste ju hinna med sin flådiga semester också.
Ja, precis.
Till
Thailand. Nej, men jag tycker det här är ett jättebra tips.
Ja,
om man vill ha det som den moderna medelklassmänniskan vill ha.
Sen vi kommer att återkomma om de krympa barn. Nej, tyst nu. Milla.
Du och inte skära av hypofis.
Inte skära av hypofis. Inte spruta in
hormonet.
Hormon, så barn dels inte synas gravid. Barn kommer ut vara som den lilla Elmins Karlsons
chihuahua.
Kommer ut, få plats i väska. Barn födas som tampong. Få plats i väska.
Det här är ett
litet
barn.
Sen har jag det i min halsband.
De ska inte vara större än den här gruppen på halsbandet.
Alltså jag har en gruppen på mitt halsband. Den är typ högst
10 centimeter. Så här stora kan få barn
vara. Då har de till och med få plats i lilla.
Då behöver man inte ha dem i taket
heller. Sekretär.
Ja, en liten byrålåda.
Ja, byrålåda. Än om det måste vara intellektuella nivå.
Ja, hjärnan är det inget fel på.
Hjärnan.
Det är bara att det är väldigt liten.
Liten, men det är kompakt. Det är precis som du vet datorer. De var först så stora som tog upp hela rum.
Ja, och så kommer barnen också bli snart. Hoppas vi. Annars utvecklar
de kommer också krympa. Vi kommer återkomma med det. Vi samarbetar med flera medicinska företag som ska hjälpa oss med de här hormonpreparaten.
Ja, precis. Exakt. Och sen ska vi saluföra det.
Och vi kommer att tjäna fett.
Vi kommer bli miljardärer.
Och grejen är att de här barnen kommer hjälpa er med allt. Det kommer bli så här superintressant.
Förutom att bära saker. Men de kommer hitta på någon apparat som kan bära.
De hittar på apparatbära. Och då kan man alltså ha en lägenhet som är typ
12 kvadrat.
Ja, och barnen märks det.
Nej, bara när man ropar på dem så märks så hämtar de saker.
Då är de heta. De
kan tänka ut. Men jag tror vi ska säga hejdå nu.
Byta abort mot apport.
Ja.
Men gud, men Nicka, nu har de varit fram igen.
Småbarnen.
Nej, Ludmilla och Svetlana.
Ja, nu har de varit framme.
Röst för
jag tror, att vi måste.
Lyssna, vi måste bryta det här nu för att vi måste leta efter Ludmilla och Svetlana. Det här är katastrof.
Ja, men nu händer det grejer. Ja. Nu måste vi dra.
Tack för att du lyssnade. Tack. Vi måste åka till Interpol.
Hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.